Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 225. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur har ni det?
Det är gött.
Det är fint. Bara fint.
Härligt. Det känns ju som att hösten har kommit till Malmö även detta år. Och med den även formen hos Malmö FF. Den har åtminstone kommit tillbaka. Hösten var ju ändå ett helt år sedan. Det vi ska prata om idag är ju då de två matcherna mot Lokomotiva Zagreb i Europa League-kvalet där MFF vann med 5-0 och det allsvenska toppmötet mot Häcken där MFF vann med 3-0. Och då vill jag börja med att fråga om detta var MFFs två bästa matcher det här året.
Det kan ju alltid, det är alltid lite svårt att säga. Det fanns ju några matcher här under sommaren under en väldigt bra period. Malmö spelade på bra fotboll och också riktigt bra. Men det var två väldigt, väldigt bra matcher som gav inte bara poäng och avancemang utan jag tycker gav mycket inför framtiden.
Ser man till helheten och vad det var för typ av motstånd och vad det var för typ av matcher, alltså vilken tyngd matcherna hade, så skulle jag säga att det är Malmö FFs bästa matcher. Det har ju funnits individuella prestationer som har smält högre i vissa matcher och liksom enskilda anfall i andra matcher som har kanske varit mer imponerande, så att säga. Men kollektivt var det här liksom ett stort steg framåt, tycker jag. Och det känns som att kollektivt har köpt spelidén. Det är underhållande och effektivt.
Och två egentligen perfekt genomförda matcher. Jag ser, satt och tänkte på när jag satt och tittade på Häcken-matchen framför tvn igår att lika mycket som jag tittade på själva matchen tänkte jag framåt mot torsdag. Det kändes som att det här att Malmö spelade ett lägre försvarsspel på ett bättre sätt än mot Norrköping kombinerat, eftersom man kombinerade med snabba attacker framåt. Att det kan vara så här det ser ut på torsdag när Malmö möter Granada. Att spanjorerna kommer att ha väldigt mycket boll och Malmö måste vara sylvast och säkert bakåt. Så att på det sättet så tyckte jag det verkade oerhört lovande för Europa League-kvalet.
Det är ju också intressant. MFF har ju liksom, det var ju effektiviteten var ju slående igår också. Fått mycket avslut, mycket bra avslut så att säga, men också framförallt att de satt på och även då i mål. MFF har ju skapat chanser även under den här vad ska vi säga, allsvenska svackan, men det har varit ganska slarvigt i många lägen. Och ja, för om man tittar, jag såg att Dplay gjorde någon sån här expected goals genomgång och det är inte så att de siffrorna hade gått ner under MFFs senaste matcher, utan det är ju snarare att man har missat för mycket, slarvat och ja, av olika anledningar liksom. Men nu fanns det ett annat fokus liksom. Eller kanske snarare att det var rätt personer som fick avsluten, så att säga.
Och där är ju spelare som håller på att lyfta sig. Man ser som Arno Tröstadsson som kommer i mer lägen och har nick i ribban nu och liksom, det blir ytterligare ett hot framåt.
Skott i stolpen också.
Det är naturligtvis det här att man håller.
Och Ola Toivonen rensade hans
bästa skott i stolpen.
Nu pratar ni emot varandra. Ja, precis. Toivonen snodde ett mål från Tröstadsson också. Ja. Eller snodde. Han gjorde ju inte det heller, utan han stoppade ett mål från Tröstadsson.
Förhindrade det, ja. Och Marco Johansson gör sitt första ingripande typ när det är 2 minuter kvar i matchen. Det var ju väldigt kompakt bakåt också. Det måste man ju komma ihåg.
På tal om Tröstadsson så tycker jag tycker alltså han har tagit kliv framåt senast. Jag tycker ändå inte riktigt han får det att stämma i den rollen på samma sätt som till exempel Berget och Rex har fått det att stämma i den rollen. De öser ju in poäng. Men det har varit intressant att se Tröstadsson i en balansroll. Kanske som alternativ för Rakip. Det beror ju lite på hur AC:s status är, men det kan ju vara att han är borta lite längre ändå.
Jag håller med dig helt. Det är spännande att se honom mer centralt faktiskt. Mm. Jag tror han skulle gynnas av det.
Han gjorde ju mycket. Han hade ju sin bästa MFF-period i fjol förra hösten där i den här så kallade åtta rollen då, som en av de här tre centrala mittfältarna.
Och då fick han till väldigt bra samarbete med Sören Rex dessutom. Mm.
Om vi backar till Zagreb-matchen. Det är lätt att intrycken från den senaste matchen tar över, så att man glömmer väldigt fort. Men vad var det som MFF gjorde så bra där?
Men jag tycker framförallt det är återigen, det är så lätt att säga att Zagreb var så dåliga. De var inte bra, men Malmö bestämde den här matchen. Man tog kommandot direkt, man tog ledningen direkt. Man styrde matchen fullständigt dit man ville. Och jag backar gärna och jämför med när Djurgården då möter Granada veckan före. Jag har inte sett matchen, men de liksom får kämpa som djur för att vinna med 2-1 hemma.
Nu sa du Granada, men förlåt, du menar nu Europa.
Europa naturligtvis. Nej, men de andra lagen får kämpa som djur. Och där var ju Malmö för ett antal år sedan också. Men idag så städar de av de här motstånden på ett oerhört imponerande sätt. Mer imponerande än i allsvenskan faktiskt.
Det här vill jag att vi kommer ihåg nästa sommar när det är dags för Europa-kval igen. För det lär det ju bli i en eller annan form. När vi säger, ja, MFF är favoriter, men laget de ska möta är nog bättre än många tror. och så kan det mycket väl vara, men vi måste också komma ihåg att Malmö FF är bättre i Europa än vad många tror.
Ja, nej, men så är det.
De här tre matcherna har de ju städat av på ett oerhört imponerande sätt. Och inte släppt in några mål.
Nej, och dessutom kan vi tillägga att det har gjort under pressen av att det har varit enkelmöten, vilket naturligtvis har ökat pressen lite grann på att prestera.
Det är ju ett lotteri.
Det är intressant också att MFF, och det säger också lite så här, vi kan titta på hur de vann mot Häcken. Det var ett väldigt varierat spel som gjorde att MFF vann den matchen. Men de har också varierat i olika matcher. MFF pressar ju Zagreb, så det liknar ju ingenting nästan i första. Zagreb kommer ju faktiskt inte över halva plan under långa perioder. De tar sig inte ur pressen liksom. Så MFF angrep ju inte Häckenmatchen på samma sätt. Utan där lät man ju Häcken komma upp i banan och så sådan man dem i omställningen.
Ja, det känns ju som framförallt i Häckenfallet som att man hade hittat en nyckel till hur man minimerar Häckens farligheter. Mm. Det kändes som att det var väldigt tydligt identifierat vad man behövde göra för att ta bort dem, så att säga.
Mm. Ja, Häckens styrka i år har ju inte varit anfallsspelet heller. Men man förknippar ju ofta Häcken med så här frejdig offensiv och mycket mål. Men när man tittar i år så har de faktiskt inte, de har inte gjort så mycket mål som de brukar göra, utan styrkan har ju funnits bakåt framförallt. Men där liksom tvingade MFF dem att spela ett spel som de kanske egentligen inte riktigt gillar.
Sen tror jag en triangel av spelare plötsligt är väldigt viktigt, eftersom de har hittat form alla tre. Jag tänker på Sören Rex och Junge Berget som ju är väldigt, väldigt duktiga. Och sen tror jag inte man ska glömma Oskar Lewicki som är helt magnifik som ställtant framför backlinjen just nu.
Han är ju mer eller mindre tillbaka i den formen som tog honom till landslaget, tycker jag.
Han är ständigt på rätt ställe och bryter.
Däremot förekommer han inte i landslagsdiskussionen överhuvudtaget. Vilket kan man tycka lite märkligt.
Ja.
Nu blev ju matchen mot Zagreb en ganska lång transportsträcka egentligen. Vilket gjorde att man kunde spara lite energi till matchen mot Häcken. Och matchen mot Häcken fick ju på sätt och vis samma förlopp, så att MFF kunde spara lite spelare inför matchen mot Granada. Vad betyder det för att de kunde spara Berget och Rex och Thelin och byta ut dem med en halvtimme kvar, tror ni?
Ja, det betyder väl att de är lite piggare på torsdag. Det är väl inte så mycket svårare än så egentligen.
Jag tycker det betyder en annan sak också. Det är ju att du får in tre andra spelare i spel också. Mm. Alltså jag gillade ju skarpt när det här trippelbytet kom igår mot Häcken. För det var, nu var vi tillbaka lite grann till det som var Tomassons coachmässiga lite styrka då, tidigare i sommar. Att, då gjorde han ju ofta trippelbytet för att förändra matchbilden. Här var det ju kanske mer för att konservera den och spara kraft. Men jag tror det är jättenyttigt för Malmö att ha många spelare igång och att många känner sig delaktiga och kanske var en av de viktigaste bitarna igår.
Ska man hitta någonting negativt från matchen mot Häcken så var det ju måste man faktiskt sätta upp Bonk Innocents inhopp på den minuslistan. För det var inte bra. Alltså, det var ju, han var ju ensamt ansvarig för samtliga av de anfall som Häcken hade.
Nej, jag var på väg att säga det redan i början att det fanns en negativ punkt man kunde ta från de här två matcherna. Och, som tränare så hade jag ju inte vågat använda honom mot Granada överhuvudtaget nu. Jag hade letat andra lösningar för att det var riktigt illa. Ja, han ska inte dömas efter en match, men eftersom nästa match är så viktig och det inte finns några marginaler så känns det som att man nästan spelade sig ur truppen igår.
Hur tolkar ni signalerna kring Anders Christiansen då? Kommer han att vara med?
Spontant känner jag väl nej. Det är jättesvårt. Det känns som ett 50-50-läge. Liksom. Det är väl inte en sån spelare. Jag tänkte på att det väl kanske då han borde gått in på bänken igår och fått ett inhopp i alla fall för att få några minuter. Men samtidigt har ju han den statusen i laget att han behöver nog inte ha det heller. Det är kanske bara viktigare att safea och ge honom träningstiden istället.
Jag kände med direkt att igår var aldrig aktuellt, tror jag. Det var mycket dimridå och där runt när han började prata om att han var nästan klar. Men jag såg honom köra rätt hårt på egen hand dagen före Zagreb-matchen ute på hybridplanen. Så att jag tror inte det är så långt borta om man inte har fått bakslag. Så att kanske han är med på torsdag.
Tror ni inte för... Alltså för just för dimridåernas skull att han ändå kommer att träna inför, förmodligen kanske sitta på presskonferensen på inför matchen och eventuellt även vara med i truppen.
Jag är med i trupp, tror jag nästan att han är.
Mm. Jo, men det känns som det är ju. Nu har de ju också skaffat sig ett läge som att han skulle få ett bakslag. Och så finns det ändå marginaler i Allsvenskan nu. Och de har ju också visat att de klarar sig utan honom till viss del. Men på den här, just när man behöver någonting extra och höja liksom kollektivet ytterligare en nivå så är ju då är det viktigt att få med Christiansen mot Granada. Ska han spela någon match så är det ju hellre denna än Kalmar.
Jag skulle säga att Kalmar kan han ju vila mot. Mm. Även om de brukar ha svårt där uppe och framförallt utan en nyckelspelare. Det har vi sett flera gånger. Så. Mm. Så.
Efter Kalmar-matchen så är det också ett landslagsuppehåll. Ska man komma ihåg. Så att det finns ju lite extra tid där att komma tillbaka.
Ett olyckligt landslagsuppehåll för Malmö skulle jag vilja säga. Jag tror att nu har de börjat komma igång eller kommit igång riktigt. Och då kommer ett sånt här break igen. Och det gynnar dem aldrig.
De har ju också match i sin favoritarena Tele2 direkt efter, borta mot Djurgården.
Ja, det känns som den förlusten kan du räkna in redan nu.
Men jag tänkte om vi återvänder till Häcken-matchen. Är det, alltså, vad var det som, ja, även Zagreb-matchen, eftersom vi har pratat mycket om Christiansens betydelse. Vad är det som har fungerat här nu trots att han inte har varit med?
Ja, vad har fungerat? Rakip har ju tagit för sig helt klart. Mer, han har ju liksom hittat rätt i den rollen och förstått arbetsbeskrivningen lite bättre. För att den har ju liksom, Christiansen har haft en fundamental del för MFF-spel. Det är inte bara liksom det är inte så lätt att bara gå in och hitta rätt där direkt. Det känns som att laget till allt större del litar på Rakip, att han kan ta det ansvaret också.
Det känns väl som kollektivet också har lyft sig. Alltså, den offensiva delen framförallt av truppen liksom har klickat med varandra igen. Mm. Och det är ju, och plus naturligtvis, man ska inte glömma defensiven då, att det har gått två matcher där man i princip inte har släppt till chanser och inte släppt till några mål. Det är en sån som Anne Larsson-Holtz tycker jag är tillbaka i en bättre form nu än vad han var för några veckor sedan. Även om han inte gjorde stora och många misstag så var han inte lika säker. Men de här två matcherna har ju varit väldigt bra.
Det är också intressant att se samarbetet på topp där uppe. Det hänger ihop lite med den här mittfältsrollen tycker jag. Men Thelin och Ola Toivonen har ju inte haft så jättemånga matcher tillsammans under den här säsongen egentligen. Men det var som att deras samarbete klickade verkligen igår. Det här var deras bästa insats ihop. Så att säga. Och det känns som att när Rakip kan kontrollera mittfältet bättre så behöver inte Ola Toivonen, eller snarare så här, han känner inte att han behöver droppa ner så mycket som att han har gjort lite i överkant i vissa matcher, liksom varit nere och skavt på defensiva mittfältet nästan. Nu kom han högt upp i plan och där är han som giftigast.
Jag tycker också, nu vilade ju Thelin mot Zagreb, men igår var han ju tillbaka till det här att han var där han ska vara på något sätt, alltså farlig framför mål. På ett annat sätt än på ganska länge.
Ja, det var ju riktiga strikermål kan man säga, de han gjorde. Framförallt 3-0-målet var ju en riktig strut. Så, ja, som skulle komma att tala om länge.
Ja, men den skulle ju bara in på något sätt. Ja. Att jag tror det är farligt om han bara blir targetspelare också. Han är ju en målskytt. Av klass, när det stämmer.
Vad tror ni om laguttagningen här mot Granada? Jag tänker egentligen mest på försvaret. Nu har ju Thomasson valt några gånger att spela med Lasse Nilsson i mittförsvaret i Europa. Tror ni att han kommer göra den ändringen den här gången också? Eller kör han på här nu med Ahmed Hodzic och Brorsson?
Jag tror att Nilsson är tillbaka mot Granada.
Jag tror samma sak. Jag tror att han vill ha in lite mer rutin än det där. Det känns som att han kommer att göra samma sak igen.
Det är möjligt att han hade spelat med Nilsson igår i Allsvenskan också. Men nu var han ju avstängd så det var inte så mycket till val.
Är det bara rutin det handlar om? Eller finns det några taktiska överväganden bakom det skiftet?
Jag tror att rutinen är det allra främst avgörande i det valet. Om det nu blir så.
Ja, just att Anneli är ändå ganska färsk också. Det är bra. Jag har tyckt hela tiden. Det är därför man saknar Rasmus Bengtsson. Det är egentligen honom jag skulle vilja säga det. Men det får vi inte göra nu. Men det är viktigt att ha någon trygg spelare som har varit med ett tag. Hur bra Brorsson än har gjort det. Så är jag inte förvånad om han får sitta på bänken.
Bengtsson var ju tillbaka i truppen åtminstone här mot Häcken och det känns väl som att det kanske kan bli någon match vad det lider.
Ja, därmed noterar jag, visst var det så här att Antonsson var inte med i truppen nu heller.
Nej.
Och jag tycker att med all respekt, Amin Sarr är en stor talang men jag tycker inte att han visar någon jätteform i sina inhopp nu heller. Jag förstår inte utfrysningen av Antonsson och att han som sagt i princip nästan är obrukbar nu. Det är mycket märkligt för mig.
Han fick ju, alltså, visst han fick ju ganska mycket chanser tidigt på året men känns det ändå inte som att det här är en att han har blivit ett offer för spelsystemet eller spelprinciperna, förlåt.
Nej, och samtidigt det är svårt att argumentera också mot MFF leder serien med 6 poäng då blir det väl om Häcken vinner sin hängmatch. Och de
8 just nu.
8 just nu, ja precis. Och de är vidare till sista steget i Europa. Det går liksom inte att argumentera för mycket. Även om man minns här inte har lyft de senaste matcherna så har han ändå fått utrymmet att misslyckas och ändå få kvar i truppen. Eller om vi nu kan ta i så starka ord som misslyckas. Bara liksom inte producerat om man kan säga så.
Jag tänker mer som tränare att jag kanske hade varierat där någon gång nu här. För att Antonsson ska känna att han... Alltså, han måste ju känna sig väldigt långt ifrån spel just nu. I och med att han inte är med i truppen så här länge som har gått nu.
Jag tänkte på den här matchbilden mot Häcken som vi har pratat en del om redan. Men blev ni på något sätt överraskade av hur MFF grep sig an matchen?
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja, lite grann faktiskt. För Malmö vill ju ändå vara det spelförande laget. Och man lämnade ju faktiskt över bollen. Det blev ju ett taktiskt snilledrag. Men jag blev lite överraskad.
Och tror ni att det hade, eftersom ni var inne på att det var liksom ett bra genrep, eller om man ska kalla det, inför matchen då mot Granada. Tror ni att det hade sett ut så här mot Häcken om det inte hade legat just den här Europamatchen efteråt? Eller hade man försökt att vinna på ett annat sätt då?
Vi är inne i djupa hypotetiska.
Ja, inne i Tomassons hjärna här nu.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag kan inte säga att MFFs att Europaspelet har påverkat deras något annat än egentligen laguttagningarna i tidigare Europa. Täta Europa-matchande.
Nej, jag tror inte heller att det förändrades så. Men därmed så var det kul att se, tycker jag. För jag tror det är viktigt inför Granada-matchen att Tomasson kunde välja ett helt annat spel. Jag fortfarande tycker att Norrköpingsmatchen blev inte ett riktigt bra exempel på att skifta karaktär, för jag tycker inte att den var så bra som en del ville ha den till. Det var visst, Malmö var tätt bakåt på många sätt och vis, men det var liksom inget eget spel nästan alls, långa stunder. Nu var det en väldigt tydlig plan som fungerade fullt ut, och jag tror det är viktigt, framförallt om Malmö skulle gå vidare ut i Europa-gruppspel, att man har, så man kan variera hur man tänker i sina principer.
Granada fick ju rejält med stryk i ligan igår. Förlorade med 6-1 mot Atletico Madrid. Men vad jag kan bedöma så vilade de också en hel del spelare. Det var i alla fall ganska många skillnader i startelvan jämfört med deras senaste Europa-match.
Framförallt på de offensiva positionerna. Mm. Backlinjen är den här positionsbyte, men annars är det spelare i den som har spelat under säsongen.
Jag tittade på delar av matchen, och i första halvlek så inser man hur farligt Granada är. De är tekniska, de är kvicka, de utmanade Madrid flera gånger. Och det är ett mycket bollskickligt lag som kommer att äga mycket boll i Malmö, det är jag helt övertygad om. Sen är det ju så svårt att bedöma, för eftersom Atletico Madrid är så mycket starkare, och det kunde ju blivit mer. De brände en straff, Atletico också, så att andra halvlek är ju inget upplyftande för Granada. Men det är klart, vilar man många spelare så är det klart att det får en effekt där också.
Det, sen är det ju liksom, alltså 1-6 är ju alltid 1-6 oavsett vilket lag man ställer upp med. Det är ju inget som lyfter moralen i truppen.
Nej, och det man har sett på sociala medier, att det som supportrar för Granada är ju roliga för också, det är ju Malmös Europa-erfarenhet. Nu kommer vi tillbaka till den. Alltså Granada har ju inte varit med på den här scenen tidigare. Det är därför de är osidade och att Malmö kan stöta på dem överhuvudtaget. Och det är nästan alltid samma spanska lag som spelar i Europa. Så de har alla poängen, och så har de andra inga alls. Jag tror att Granada kommer, hur namnkunniga spelare man än har, så kommer de att känna en väldigt stor respekt när de kommer hit. Det tror jag.
Granada är ju, det defensiven har ju varit en styrka för dem. Det är inget lag som öser in mål i ligan. De är framförallt svåra att besegra. Om man tittar på deras senaste, alltså den senaste säsongen och denna, så hade de en ganska svag period i vintras då när de var nykomling. över jul och efter nyår strax. Men från och med februari har de bara förlorat 6 matcher i alla tävlingar. Varav 3 av dem är mot Atletico Madrid och Real Madrid. Och en annan av dem är en cupsemifinal i Copa del Rey mot Bilbao. Så att det är ju hög klass och det ska ju verkligen till något speciellt för att besegra dem.
Vad ger ni MFF för chanser i den här matchen?
Jag tycker det är svårt att taxera det i procent. Det är lättare att säga att det är en Celtic-Salzburg-insats som krävs. Alltså en sån där kväll när allting funkar klockrent och att man även lyckas med taktiken. Där kan man även dra in mittjulan borta när de klarade ut den matchen i Europa League-kvalet. Där få trodde att de skulle kunna vända det här 2-2-resultatet från hemmaplan.
Vill du sätta en procentsats, Fredrik?
Ja, men det får jag väl ändå göra. Jag skulle väl säga att det är... Jag ger Malmö FF 20% chans att gå vidare. Och då är 10 av de procenten kommer från Europarutinen. Så det kanske 15% kommer från Europa.
Sen är det självklart så här att nu har vi vant oss vid det här att det inte är publik på matcherna, men den här gången är det ju verkligen så att här kommer ju publiken att saknas. Den har varit en så otroligt viktig del av Europaresan. Och man kan ju bara liksom känna vibbarna av hur det hade varit om det hade varit ett fullsatt stadion. Nu är det lika för alla och det är så här. Och Malmö har vant sig vid att spela utan publiken. Men den hade varit en stor plusfaktor i denna match.
Jag tänkte på det när jag gick genom stan igår. Tidigt på eftermiddagen. Att, alltså det här med... Att man saknar publiken på matcherna är ju en sak, men man saknar ju också hela den här den gemensamma uppladdningen som stan går igenom på något sätt inför de här matcherna. Häckenmatchen hade väl förmodligen dragit en 20 000 åskådare kanske med tanke på tabelläge och förutsättningar och så. Och det hade ju liksom känts på stan innan. Och det är ju samma sak på torsdag. Det är ju en dimension av hela Malmö som går förlorad på något sätt. Inte bara Malmö FF. Ändå blir lite filosofisk ursäkta.
Nej, men jag tycker det är väldigt klokt det du säger. För det är precis så det är. Det påverkar ju väldigt, väldigt mycket runt omkring också. Det känner säkert spelarna också när de befinner sig på stan i den mån de gör det. De är ju inte ute så mycket nu. Men det är inte samma tryck runt omkring. Däremot så märker vi ju i våra live-rapporteringar och intresset runt laget att det stiger ju snabbt eftersom det är det bästa sättet kanske för många att komma lite närmare nu, bortsett från att se det på tv. Så det bubblar där borta någonstans. Väldigt stort intresset, men det märks ju inte på stan. Det är en liten detalj, jag vet inte om vi har pratat om det innan, men det är lite roligt att MFF konsekvent är mycket noga med att man ser till att spela mot den klack som inte finns i andra halvlek, även utan publik så att säga. Man är väldigt, väldigt noga i låtningarna så att det blir rätt där. Jag vet inte om de lyckas vinna låten varje gång.
Nej, det är fascinerande att inte fler lag stör dem med det.
Ja. Det är faktiskt, jag vet, det var någon som har räknat på det. Det händer ju inte 5 gånger på ett år att de får spela på andra hållet.
Märkligt. Men ja, alltså just nu är det ju extra. Man kan ju tänka sig att annars under resten av säsongen, beroende på motståndet i och för sig, så får ju det bortalaget också spela mot sin klack i andra halvlek. Med den fördelningen.
Nej, men så är det. Nej, jag tror det är någon känsla som Malmö söker och som man kanske söker i såna här tider också. En känsla av trygghet och att det ska vara lite grann som det brukar vara.
På söndagskvällen, eller rättare sagt efter Norrköpings segermatch borta mot Djurgården, så gick ju Norrköpings tränare / manager Jens Gustafsson till någon sorts kollektivt angrepp mot den allsvenska domarkåren. Där han hade en generell kritik mot domarinsatserna, även om det under ytan lät förstås att det ändå var mer synd om Norrköping än någon annan. I alla fall för mig tyckte jag att det var tydligt. Har han något fog för sin kritik?
Ja, alltså, det är väl såklart alla tränare i Allsvenskan har fog för kritik mot domarna. För att domarna gör ju fel emellanåt. Jag har lite svårt för den här typen av kritik som jag tycker liksom är ganska, jag vet inte, det blir liksom lite respektlöst och utpekande mot en enskild domare, även om det inte är avsikten i det här fallet, så blir det när man tar upp det efter en match och så pekar man på olika situationer. Det är ganska lätt att härleda det till domarna. Jag vet inte riktigt vad det bidrar till och på vilket sätt det lyfter debatten. Jens Gustafsson kanske skulle göra det bättre om han då försökte påverka då opinionen att införa VAR då. Om det är nu det han vill, det säger han. Jag har inte sett honom nämna då att det är VAR han vill ha eller något sånt där. Men, utan det framstår ju mest bara som vi har tappat många poäng och det är domarens fel. Och jag vet inte, det känns... Jag tycker Jens Gustafsson är en fantastiskt fantastisk skicklig tränare och har ju fått Norrköping till att spela en i stort sett en fotboll med väldigt hög högsta nivå, så kan vi säga. Men det här att som man håller på under matcher också konstant står och vrålar då på bland annat domaren och så här, jag vet inte riktigt vad det känns snarare som att det kanske är något han borde slipa på hos sig själv, att lägga mindre fokus på domaren, för att sånt sprider sig i en trupp. Och jag såg direkt efter att Jens Gustafsson har tagit upp det här, så lägger Simon Tern ut en tweet och då började diskuteras vilka mål som IFK Norrköping har fått bortdömda under säsongen. Och jag menar, det sprider sig snabbt en stämning i truppen av att ja, det är inget vi kunde göra åt för domarna har varit mot oss. Och det är någon slags förlorarmentalitet att hålla på det viset, tycker jag. Och det är framför allt så spär det på ett domarförakt som jag tycker att Allsvenskan... Jag tror inte det lyfter inte kompetensen på domarna på något sätt att den typen av människokritik, speciellt inte efter en period där Norrköping har gått från första plats till att liksom halka långt efter i guldstriden, tycker Jens Gustafsson kan rannsaka sig själv först innan han ges på domarkåren.
Det lilla man kan notera är att han ändå kom med kritiken efter en segermatch. Det var en liten detalj. Men jag
håller kanske har lyssnat på våra råd och hållit inne med detta jättelänge.
Jag tänkte säga den i juli redan.
Jag håller med i grunden. Jag bara sitter och tänker på, om jag minns rätt nu här, det var väl Norrköpingsmatchen. När man tittar på Norrköpings mål mot Malmö FF så är det väldigt misstänkt offside, om jag uttrycker det så. Man hade behövt se rörliga bilder för att vara helt övertygad. Men det förekommer en massa sådana situationer. Det jag tycker blir olyckligt är att man måste komma ihåg också att även för domarna är detta en väldigt pressande och ovanlig säsong. Det är mycket, mycket tätare mellan matcherna. Det är kort vila även för dem. Det är en psykisk belastning på det sättet. Jag tror också att det är lätt att säga att det är lättare att döma när det inte är publik. Jag är inte helt övertygad om att det är så. För att det de gör och det de säger och det som hörs på planen blir också väldigt tydligt på något sätt. Så det ökar på sitt sätt också pressen på domarna. Men däremot, här låter jag ju som en gammal upphakad skiva, så det är ju diskussionen kring VAR återigen som jag tycker, det är klart att det måste städas undan avarter, men vi måste komma dit hen. Vi diskuterade Toivonens armbåge förra veckan. Jag tycker när jag ser repriser igår på, eller helt övertygad ska jag säga, att Rasmus Lindgrens otroligt fula stämpling som han erkänner mot Adi Nalic är också en sån, eftersom röda kort direkt är VAR-granskning. Han hade åkt ut utan tvivel.
Mm. Det tycker jag är någonting man kan... precis som att jag tycker att den typen av domarkritik som Jens Gustafsson framför, hade han gjort det i NHL så hade han blivit avstängd. Eller i alla fall fått böta. För det går att föra den diskussionen på annat sätt än att liksom... någon slags effektsöker i media, som jag ändå tycker att detta är någonstans. På samma sätt så borde man kunna stänga av Rasmus Lindgren i efterhand och inse att det gula kortet var fel, det ska vara ett rött kort här. Det är alltså gula situationer som man borde kunna ta och ändra på i sådana fall. Nej, samtidigt är det minerad mark och man får ju liksom akta sig för att tycka liksom att ja, vi ska stänga av i efterhand och så vidare, men det är en så farlig väg att gå också. Det är svårt att ha en definitiv bild klar där. Men jag tror att situationen hjälps inte, som sagt, av att liksom spä på något domarförakt.
Nej, jag tror inte det hjälper heller. Sen jag är lite sådär, skeptisk. Alltså det där, just det med böter och så vidare. Det är klart att man, även tränare måste kunna uttala sig om domare och var går gränserna. Mm. Det är svårt, men det här var ett onödigt utfall i en tid som är rätt tuff för alla. Det tycker jag definitivt.
Vi ska också beröra Malmö FFs närmast, eller den matchen som följer närmast efter Granada, det vill säga bortamatchen mot Kalmar som ju spelas på söndag. Den ligger på något sätt inklämd här mellan Europa League playoff och landslagsuppehåll som är 2 veckor långt, eller i alla fall är 2 veckor utan match för Malmö FFs del. Är det risk för det som man på engelska brukar kalla för trap game här, att det är liksom att den blir lite bortglömd och att eller är MFF, har de hittat tillbaka nu så pass bra så att man kan räkna med att de ska spela av den också, så att säga?
Jag tror det hänger samman lite med vad som händer i Granada-matchen. Vinner Malmö så går det bara farten mot Kalmar. Förlorar man knappt på en feldömd straff i 89, så tror jag det kan sitta i spelarnas huvud att man inte har riktigt en gnistan hos Kalmar, tyvärr. Vinner Granada stort, ja, så kanske det är lättare att skaka av sig det. Jag tror nämligen att på sitt sätt är Kalmar-matchen väldigt viktig för Malmö. Eftersom det finns de här två spökmatcherna i Tele2 Arena framför dem, så tror jag att varje sån här given trepoängare som Malmö tar ju laget väldigt mycket närmare guldet.
Ja, de kan ju åka dit och veta att ett kryss funkar. Alltså om man tittar på det stående spelschemat så är ju kryss borta, vinst hemma. Det är guld liksom. Och troligtvis kommer det inte ens behöva så mycket. Jag tror det är så att MFF behöver 19 poäng för att vinna SM-guldet under de här resterande 8 matcherna. Och det förutsätter ju då att Häcken går fullt. Det gör de inte. Så det ska till ett smärre mirakel för att MFF ska tappa det här. Men som sagt, bara för den sakens skull ska man inte förlora. Och jag tror också, det kommer ju bli någon form av psykologisk effekt om MFF åker ur. Jag tror snarare att åker man ur knappt så blir det liksom kanske en frustrationsseger mot Kalmar, så att säga. Att man knyter näven och bara tar ut sin ilska därifrån. Däremot om man skulle känna att man inte ens var i närheten av Granada, då skulle det nog kunna bli en liten knäck för psyket, tror jag. Att liksom den här förhoppningen man byggt upp nu genom ett rad fina insatser lite krossas då.
Avslutningsvis tänkte jag bara att vi då också skulle prata om det faktum att MFF är ju på väg, ser ut att vara på väg här mot serieseger i Allsvenskan, men det är ju så att en serieseger kan säkras redan på lördag. Nämligen
redan på onsdag
är det. Jag hade bara oktoberschemat framför mig. Redan på onsdag är det alltså. Och senast på lördag.
Så är det.
Med damlaget i division 4. Hur ska man sammanfatta den här första säsongen?
Ja, det har blivit oerhört märkligt. Man kan säga så här att vinner Malmö spelarna i Gislöv på onsdag, och vinner de den matchen så är det klart. För Gislöv kan teoretiskt i nuläget nå upp till deras poäng. Men det har varit en väldigt underlig säsong. Hela den här satsningen på en väldigt bred trupp blev än tuffare när det blev coronaavbrottet och det bara blev en enkelserie. Det har varit, vad ska man säga, jag tycker att Malmö FF har gjort det snyggt i sina matcher. De har spelat sitt spel, de har jobbat på sitt spel. Det finns ingen motståndare som på något sätt behöver känna sig förnedrad, utan det är liksom varit...
Inte mer än någon annan i alla fall.
Nej, men jag skulle säga att det har varit mindre målmässiga siffror än vad jag trodde det skulle bli. Och det har berott på att Malmö inte jagat mål, utan man har tränat på sitt spel. Men jag känner ändå att det kommer att bli ett liknande år i division 3 nästa år. Och det kommer att vara tufft för de här spelarna att bibehålla sina kvaliteter. Om vi nu förmodar att trots allt blir en vanlig säsong med dubbelmöte nästa år. Så att vi får väl se. Det är nästan mer spännande att se var de står efter nästa år än efter detta.
Så är det med den saken. Vi kommer att återkomma
efter Kalmar-matchen och då ta det här Europa League-kvalet i mål och blicka framåt mot återstoden av Allsvenskan.
Vi kan ju säga inom parentes att om Malmö vinner så är det lottning till Europa League redan på fredag.
Just det. Det är ju naturligtvis något vi kommer att prata om också, om det skulle vara så att Malmö FF deltar i gruppspelet. Hade varit konstigt annars. Det här har varit avsnitt nummer 225 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hejdå.
Hej hej!
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.